Nu har det ju blivit lite av en god vana i mina bibelstudier det här ashramet att vi börjar med Matteus 5:48. Så då gör vi väl det. Matteus 5:48. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. De av er som var med igår kväll kommer kanske ihåg att jag utlade det där ordet fullkomlig lite grann. Det grekiska ordet teleios. Det har med mål, slutmål att göra. Så när man har nått målet, då är man färdig. Då är man fullbordad, fullkomlig. Och då kommer vi att få se Kristus sådan han är, och då blir vi honom lika, lovar skriften. Vad vill det då säga att vara fullkomlig idag? Nu när vi ännu bara är halvfabrikat. Jo, det handlar om att vara medveten om vart vi är på väg. Att inte tappa målet ur sikte. Att inte bli så bofast här. Att detta livet, denna tiden, betyder allt. Och målet blir bortglömt. Det här betyder ju att när nu detta ordet står som en alptopp i ett fantastiskt landskap. För det vill jag mena att den här versen är. I bergspredikan utgör den en kolossal utsiktspunkt. Så måste ju det betyda att i bergspredikan, liksom i nästan all Jesu förkunnelse, så finns det en eskatologisk dimension. Alltså, det finns så att säga invävt i mönstret någonting som handlar om tidens avslutning. Och för att illustrera att det kan vara så tittar vi oss omkring lite grann i bergspredikan. Vi bläddrar då till slutet av bergspredikan, 7:24. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort. Här handlar det ju lustigt nog inte om konsten att bygga ett hus, utan det handlar om konsten att få det att stå kvar. Att få upp huset, det klarar många. Kanske de flesta. Men det är inte det som är poängen med livet. Utan det är att, så att säga, få ett hus som klarar de påfrestningar som huset utsätts för när det väl står där. Och det är ju återigen detta. Att förbli, så att säga, stående. Eller att förbli gående, om du så vill. Ända fram till målet. Att kunna hålla ut. Nu vill jag också mena att i saligprisningarna som är inledningen till bergspredikan, där finns en tydlig hänsyftning till tidens avslutning. Så vi läser från början av 5:e kapitlet. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himmelen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Det finns många av oss som har sörjt någonting i sitt liv. Det är kanske få till och med förunnat att inte ha känt sorg. Jag tror att om vi hade lite handuppräckning eller andra demonstrativa övningar skulle vi få se många vittnesbörd om att Gud är all trösts Gud. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Men kanske att vi också skulle få se människor som något tvekande ställde sig upp och sa det, att när jag hade en svår sorg för många år sedan så tyckte jag Gud var frånvarande. Det är inte obligatoriskt, det vet vi. Ibland möter vi människor som är fattiga i anden och som vi tycker att ja, dem skulle ju himmelriket tillhöra, de skulle sprudla av nådegåvor och annat sånt där, men man såg inte så mycket av det. Jag tror det här är en bild av Guds folk när himmelriket kommer. När Herren kommer tillbaka. Är detta en bild av Guds folk? Han ska ju avtorka alla tårar. Och jag tror att det blir många glädjetårar att avtorka. Det tror jag faktiskt. Men det är genom många bedrövelser vi ska ingå i Guds rike. Och därför tror jag också att det finns många sorgetårar att avtorka. Det kanske är så att Guds folk, när Herren kommer tillbaka, inte bara ett fattigt folk i ekonomiskt hänseende, utan kanske också att vi då har kommit till det mål som Gud har ställt upp, då vi är fattiga i anden. Hela skapelsen suckar och våndas och väntar på något, säger Paulus i Romarbrevet 8. Och säger vi, vad väntar den på? Att Guds söner ska uppenbaras. Saliga är de som stiftar fred, står det ju egentligen. De ska kallas Guds söner. Och det handlar ju inte om en Kissinger som åker fram och tillbaka mellan Damaskus, Jerusalem och Kairo. Han blev inte kallad Guds son. Och Warren Christopher som följer i hans fotspår och snurrar runt i Mellanöstern kallas inte heller för Guds son. Vance Owen och vad de heter som försöker få någon ordning nere i Bosnien, ja. Och Harald Stoltenberg, de kallas inte heller för Guds söner. Jag tror det här pekar på den tid som vi väntar på när Herren är tillbaka. Och om vi tar det som vår utgångspunkt så kanske vi kan förstå att den Gud som verkligen är målmedveten, han har satt sig för att leda sitt folk fram till den punkten där så att säga det här signalementet stämmer på dem som hör honom till. Och då kan ju historien så att säga fram till den punkten inte se ut hur som helst. Om Gud har satt sig detta målet för, så måste ju historien fram till hans återkomst stå i någon sorts överensstämmelse med det mål som här avbildas. Vi blir nyfikna förstås. Och vi undrar, finns det stöd nu för den här tanken? Eller är vi som Karl sa i förmiddags ute och cyklar? Vi går till profeten Daniel. Det 12:e kapitlet hos profeten Daniel. Där tecknas en bild först av det vi kallar vedermödan och sedan av det dödas uppståndelse som ju kommer som bekant efter vedermödan. Och därför läser vi första, andra och tredje verserna och sen ska vi hoppa till den 7:e versen. På den tiden ska Mikael träda upp. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd vars like inte har funnits. Allt ifrån den dag då människor blir till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta som finns skrivna i boken. Och många av dem som sover i mullen ska vakna upp. Somliga till evigt liv och somliga till vanära och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himlafästet lyser och det som har fört de många till rättfärdighet som stjärnor alltid och evinnerligen. 7:e versen. Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta bli fullbordat. När det heliga folket har blivit fattigt i anden, då kommer allt detta att ske. Vi bläddrar bara ett par sidor framåt så kommer vi till profeten Hosea där vi ska läsa det 3:e kapitlet. Och Herren sa till mig, gå ännu en gång bort och ge din kärlek åt en kvinna som har en älskare och är en äktenskapsbryterska. Liksom Herren älskar Israels barn fast de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Och jag köpte henne åt mig och gav för henne 15 siklar silver och en homer korn och därutöver en letek korn. Sedan sa jag till henne, i lång tid ska du bli sittande för min räkning utan att få bedriva någon otukt och utan att ha att skaffa med någon man. och jag ska bete mig på samma sätt mot dig. Ja, i lång tid ska Israels barn få sitta utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar. Sedan ska Israels barn omvända sig och söka Herren sin Gud och David sin kung. Med fruktan ska de söka Herren och hans goda i kommande dagar. Det här uttrycket i kommande dagar, det översätts, det finns på flera ställen i Gamla testamentet och översätts alltid annars med uttrycket i den sista tiden. Och det tror jag också är riktigt. Det stämmer med Bibeln i övrigt. Israels folk ska omvända sig vid tidens slut. Då, när folket har fått sitta länge utan kung och furste, utan offer och stoder, utan efod och husgudar, då har det blivit fattigt i anden. Då har det blivit sörjande. Då ska det omvända sig till Herren. Vi ska ta ett par texter till på det här temat. Bara för att ni ska se att det finns på så oerhört många ställen i Bibeln. Vi ska gå till profeten Sefanja. Honom läser vi ju inte varje dag. Mer än några verser på slutet av tredje kapitlet. Och vi kanske inte ska läsa hela tredje kapitlet. Jag rekommenderar det till genomläsning. Därför att kapitlet i sin helhet ger samma bild av Israels folk. Utan det vi ska nöja oss med är den 12:e versen. Den som syftar på tiden före Herrens återkomst. Då står det så här: men jag ska lämna kvar i dig ett folk betryckt och fattigt, och det ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska då inte mer göra något orätt, ej heller tala lögn, och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. Ja, de ska få beta och ligga i ro utan att någon förskräcker dem. Jubla du dotter Sion, höj glädjerop du Israel, var glad och fröjda dig av allt hjärta du dotter Jerusalem. Herren har tagit straffdomarna ifrån dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren som bor i dig är Israels konung, du behöver ej mer frukta något ont. Ett betryckt och fattigt folk. Ja, säger du, men det är ju judarna det. Och vi har ju vant oss vid att tänka bort dem. I kyrkans långa tradition, bergspredikan handlar ju inte om dem, utan den handlar ju om oss. Eller hur? Ja, handlar den om någon så handlar den om judarna. Och det handlar om dig och mig också, därför att vi räknas genom tron som barn till Abraham. Och det betyder alltså att våra öden, den kristna församlingens öden, är sammanlänkad med Israels folk. Ja, säger du, men vi lever i det nya förbundet. Ja, det gör vi. Jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Ett annat förbund än det som det bröt. Också det nya förbundet tillhör Israels hus och Judahus. Den kristna församlingen är så att säga judar i reserven. När de vanliga judarna så att säga inte fanns till hands, då blev det precis så som Johannes döparen säger till sin samtids människor: Gud kan av dessa stenar uppväcka barn åt Abraham. Och som Jesus säger, om dessa tiger ska stenarna ropa. Vilka är stenarna? Jo, det är du och jag. Av levande stenar. Så flera Karl här. Ja, just det. Så att det som gäller för Israels folk, det gäller också för oss. Och vi har samma behov som de ursprungliga judarna att komma fram till den punkt där vi är fattiga i anden. Hur ska det här gå till? Ja, det får man lite grann en aning om hos profeten Sakarja i det 12:e kapitlet. Där vi läser de tre första verserna först. Detta är en utsaga som innehåller Herrens ord över Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot det. Alla hedna folk ska i tidens slut församla sig mot Jerusalem. Och då är det viktigt att komma ihåg Jesu ord, att budskapet om riket ska gå ut till alla folk och sedan ska slutet komma. Dessa folk som nu samlar sig mot Jerusalem och mot Israels folk, de har alla hört budskapet om riket. Det är en poäng i detta. Vi läser början av 14:e kapitlet, så förtydligas bilden. Se, en dag ska komma, en Herrens dag, då man i dig ska utskifta byte. Ty jag ska församla alla folk till strid mot Jerusalem, och staden ska intas och husen ska plundras och kvinnorna vanäras, och hälften av folket i staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden av det ska inte bli utrotad ur staden, till Herren ska dra ut och strida mot de folken som han stred på drabbningens dag. Och han ska den dagen stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska rämna mitt itu mot öster och väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften av det mot söder. Och ni ska fly ned i dalen mellan mina berg, och så vidare. Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Alla folk är nu församlade mot Jerusalem. De kommer att inta staden. Då kommer Messias och ställer sig inte på hedna folkens sida, utan på judarnas sida. Då ska han skipa en dom. Då ska han strida för deras räkning. Då är det judiska folk, Abrahams ättlingar efter köttet, ett betryckt och fattigt folk. Ja, förvisso. Deras kraft har upphört. En nöd större än någon som varit dessförinnan har brutit deras kraft. De är fattiga i anden.
då kommer himmelriket. När människans kraft är slut. Det vet ju du och jag så ofta av egen erfarenhet. När din och min kraft är slut, då kommer Herren. Antisemitismen har dessvärre sina rötter i den kristna kyrkan. Vi kan inte neka till det. Den kristna kyrkan har en lång och förfärlig tradition av judeförföljelse. Och jag tror också att den antisemitismen kommer att finnas med när alla folk samlas mot Jerusalem. Och man kanske till och med samlas mot Jerusalem därför att man uppfattar det som en rättfärdighetens gärning, en Gud i behaglig verksamhet. Och så står Herren där. Tidernas överraskning kanske, för hedna folken. Måtte inte du och jag vara med i det fälttåget. Men i vilket fall, hedna folken kommer att bli djupt förkrossade när de får se Israels konung på Olivberget. Och när han står där och Israels folk får se honom, då blir det som det står i 12 kapitlets 10 vers. Över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat, och de ska hålla dödsklagan efter honom som han håller dödsklagan efter ändesonen, och ska bittert sörja honom som han sörjer sin förstfödd. Saliga är de som sörjer. Till det ska bli tröstade. Herren ska ju avtorka alla tårar. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Också för hedna folken kommer kanske Jesu uppenbarelse att bli en överraskning, lika stor som för judarna. Den stora överraskningen kanske blir att judarna fortfarande är det utkorade folket. Att det inte var sant som kyrkan sa, att nu är judarna avskrivna. Nu är det den kristna kyrkan som gäller istället. Oh nej. Alla folk skulle få vara med i Guds rike. Men Abrahams söner efter köttet är fortfarande det utkorade folket. Nu var det ju så här med Israel att när Gud hade utvalt det folket så avföll det. Efter en blomstringsperiod så blev folket så välbärgat, rikt, mjölk och honung ni vet, att man glömde Gud. Och så började man älska mjölken och man började älska honungen istället för att älska honom som gav mjölken och honungen. Det är inget konstigt med det. Vi har sett exakt samma utveckling i våra länder. Exakt. Och med den utvecklingen fick vi precis samma avfall hos oss som vi har sett hos dem. Det som skiljer Israels folk från den hedna kristna kyrkan är att de har lite försprång i tiden. Men jag tror vi genomgår i stort sett samma form av utveckling. När Gud talar till sitt avfälliga folk, i Gamla testamentet. Så ska vi jämföra det med vad som sägs i Andra Thessalonikerbrevet 2. Om vad som ska hända med den kristna församlingen. Tredje versen. Låt inte lura er på något vis, ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund där inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken under. Och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten. På samma sätt som Mose i sin avskedssång till Israels folk profeterar och säger: ni kommer att avfalla från den Gud som har fört er ut ur Egypten. Så säger Paulus här till den hedna kristna församlingen, till han är hedningarnas apostel: ni kommer också att avfalla. Och vi kan ju se att i de länder dit kristendomen först gick, där finns kristendomen nästan inte ens kvar. I Europa är den på utgång. För närvarande är den på våldsam frammarsch i bortre Asien, delar av Afrika, delar av Sydamerika. När alla folk har hört evangeliet och kanske också hunnit att avfalla, så är kanske tiden inne för det slutliga dramat. Då avfälliga hedningar går till storms mot avfälliga judar. Och Herren ska återkomma och ge förkrosselse både åt judar och åt hedningar. Jag ska utgjuta en nådens och bönens ande, säger Gud. Det är förkrosselse det. Nådens och bönens ande. Jag har ibland funderat lite granna över vad det kommer sig att jag inte ber mer än jag gör. Jag kan definitivt inte klaga på att Gud har varit snål med bönesvar. Jag är tvärtom häpen över vad jag har fått och vad jag har sett. Man skulle tycka att jag borde be 25 timmar om dygnet. Konstigt att jag inte gör det. Men det har slagit mig att det kanske är min brist på ödmjukhet, min brist på förkrosselse, som gör att det inte blir mer bedet än det blir. Det är ju när vi är fattiga i anden som vi ropar och ber till Herren. När Herren utgjuter en nådens och bönens ande över Israels folk, så är det en förkrosselsens stund. Herren bor i helighet uppe i höjden, men han bor också hos den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Och då är det lätt att be. Jag har som själavårdare haft förmånen och nåden att få se människor ta emot nådens och bönens ande och kanske gå in i djup förkrosselse. Och det dröjer inte länge förrän bönerna kommer. Man behöver inte rikta några flammande appeller om att nu måste vi satsa på bön här. Det kommer för självtryck. Det kommer direkt. Nådens och bönens ande. Och det kanske vår brist på förkrosselse som gör att när vi annonserar om bönemöten så kan vi som regel lugnt skriva att det ska ske i lilla salen. Det är ingen risk att den blir överbefolkad. Men här kommer bönerna att stiga som aldrig förr. Saliga är de fattiga i anden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Saliga är de som sörjer. De ska få tröst, nåd, himmelriket självt. Konungen ska komma och ta sin boning ibland. Det här betyder ju alltså nu någonting när det gäller, så att säga, historien fram till historiens slut. Vi ska inte försöka skriva några historieböcker i förväg. De flesta av oss är gamla och gråhåriga nog att ha sett generationer av sådana där futuristiska historieböcker komma och gå. Ett tag var det Hitler som var antikrist och sen har vi ju haft en lång tid under marxismens glansdagar och då ryssen skulle komma och då ryssen skulle gå och då det var allt möjligt med Moskva och så här. Och nu har den traditionen drabbats av en viss förvirring. Nu är det lite ebb i sånt skrivande tag. Det kommer säkert igång på nytt. Vi ska inte försöka att liksom experimentera i den branschen. Men vi ska ta fram några intressanta drag i samtida kristendom och samtida judendom. Jag har roat mig med att fråga judar som jag känner. Vad säger ni judar om Messias? När kommer han? Ja, säger de. Messias kommer när det judiska folket har blivit rättfärdigt. Och det betyder ju alltså att judarna måste kämpa enligt sitt eget synsätt. Jag bara refererar nu. De måste alltså kämpa med att göra sig själva fullkomliga. Och när de är klara med den uppgiften, då kommer Messias och då upprättar han det rike som han har lovat. För nu är folket rättfärdigt. Alltså, i princip, folket ska klara av det. Och sen kommer kungen. När folket har klarat av det. Vi går runt ibland eskatologiskt intresserade kristna. Det vill säga de som väntar på Jesu återkomst. Och så lyssnar vi in lite olika bud om vad som ska ske innan Jesus kommer tillbaka. Och då finns det många som säger att jo, först ska evangeliet förkunnas för alla folk och sen så ska vi upprätta riket. Och när vi har upprättat riket så kommer Jesus. Vi ska utöva herravälde i andevärlden. Vi ska kriga ut alla djävlar och demoner. Och vi ska ta makten här. Och vi ska tillsätta regeringar. Och vi ska be för sjuka. Och vi ska hyra arenor. Och vi ska göra. Och vi ska se till. Och sen kommer Jesus. Och vi ska bygga en tron åt honom. Med våra lovsånger. Och med vår verksamhet. Och med våra nådegåvor. Och sen när vi har snickrat färdigt på den tronen, då kommer han och sätter sig på den. Jag tycker det är dråpligt, och jag tror definitivt inte det är en slump, att vi är så överens, kristna och judar, om att först ska vi lyckas med det som vi tror är vår uppgift. Och sen kommer Herren glad och tacksam över att vi har lyckats, så att vi har gjort honom vissa tjänster, och så intar han den position som vi har ställt i ordning. Ja, det är ju inte precis saligprisningarnas bild av hur det hela kommer att ta slut. Varken i judisk tappning eller i karismatiskt kristen tappning. Därför att det vi har läst om i skriften, det handlar om att vi har strävat och kämpat och jobbat och gnott och slitit. Och till sist, när vi i allt vårt kämpande har kommit i luven på varandra totalt, allihopa på en gång, och misslyckats kapitalt, fullständigt, då kommer Herren. Och då upprättar han ensam själv sitt rike, utan vår hjälp, på ruinerna av alla våra misslyckanden, alla våra skrinlagda och gravlagda ambitioner. Och så tar han in ett folk djupt förkrossat i sitt rike. Ett folk som bara får vara med därför att det är nåd från början och till slut. Inget annat än nåd. Ja, det var halleluja på svenska det, vad bra. Vi går tillbaka till bergspredikan. Matteus 7. 15 versen i Matteus 7. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är, jag känner er inte, försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Innan Israels avfall var fullbordat så överhopades folket av falska profeter. På Jesajas tid och Jeremias tid och Hesekiels tid gick det säkert 100 falska profeter på en äkta. Vad hade de för ett budskap? Jo, det var ett budskap som kliade i öronen. Det vet ni, att det ska komma en tid, står det i andra Timoteusbrevet 4, då Guds folk ska samla åt sig förkunnare som kliar dem i öronen. Och där har vi parallellen igen. Detta har skett i Israels folk. Det kommer också att ske i den hedna kristna kyrkan. Innan antikrist, laglöshetens människa, kommer, så kommer de falska profeterna i horder och skaror med det budskap som kliar i öronen. Se upp för dem, säger Jesus. De ser ut som får, men i sitt inre är de rovlystna vargar. De för inte Guds folk bort från synden, utan befäster Guds folk i synden. Och det talas mycket om de falska profeter som ska komma i Nya testamentet. Andra Petrusbrevet 2 till exempel är i sin helhet ägnat åt de falska profeter som ska komma. Vi kan ju läsa ett par verser i början.
Men det fanns också falska profeter i Israels folk. Liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier. Det kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. Många ska följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. I sin själviskhet ska de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fällts över dem är i kraft och fördärvet lurar på dem. Här drar Petrus en parallell. Han säger, det kommer att bli i den kristna församlingen samma utveckling som i Israels folk. Precis som det kom falska profeter i Israels folk, så kommer det också att komma i den hedna kristna kyrkan. Så då kan vi ju bekanta oss lite grann genom att läsa om Israels falska profeter. Vi tittar lite grann i Hesekiel kapitel 13. Och läser där 10-12 verserna. Där Herren säger till Hesekiel så här. Eftersom de förde mitt folk vilse genom att de sa allt står väl till. Och dock stod inte allt väl till. Och eftersom det är när folket bygger upp en mur, vitkalkar den. Därför må du säga till dessa vitkalkare att den måste falla. Ett slagregn ska komma, ja, ni ska fara ner i hagelstenar och du ska bryta ner den, du stormvind. Och när så väggen faller, då ska man förvisso säga till er, var är nu vitkalkningen som ni strök på? Ja, folket för upp en mur. Men det är inte en mur emot synden, utan en mur emot syndens konsekvenser på något sätt. Folket vitkalkar den fastän den så att säga inte var vit i sig själv. Guds vrede faller över muren. Dessa profeters budskap är allt står väl till. Shalom, shalom. Gud välsignar, Gud vill välsigna. Åh, Gud vill ge er allt. Och ändå ville Gud inte ge allt. Allt står rätt till. Och dock stod inte allt rätt till. Gud välsignar. Och dock ville Gud inte välsigna. Underförstått förrän folket hade vänt om. Och det var ett budskap som kliade i öronen. Man hade syndat tappert och länge. Och problemen hade hopat sig, inrikespolitiskt, ekonomiskt, utrikespolitiskt. Hela landet befann sig i ett moraliskt sönderfall. Och folket började drabbas av rådvillhet och osäkerhet. Och då kommer de falska profeterna. Åh, vi ska bara ta emot Herrens välsignelse. Åh, vi ska bara ta emot. Åh, vi ska bara ta ut. De förkunnade inte omvändelse som vägen till välsignelse. Utan de bara förkunnade välsignelse. Jeremia 23. Alltså Jeremias 23 kapitel från vers 9. Om profeterna. Mitt hjärta vill brista i mitt bröst. Alla ben i min kropp är vanmäktiga. Jag är som en drucken man, en man överväldigad av vin inför Herren och inför hans heliga ord. Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ligger landet sörjande, och betesmarkerna i öknen är förtorkade. Man hastar till vad ont är och har sin styrka i orättrådighet. Du, både profeter och präster, är gudlösa. Ända in i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Därför ska deras väg bli för dem som en slipprig stig i mörkret. De ska på den stöta emot och falla. Ty jag vill låta olycka drabba dem när deras hemsökelses år kommer, säger Herren. Väl såg jag också hos Samarias profeter vad förvänt var. De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse. Men hos Jerusalems profeter har jag sett de gruvligaste ting. De lever i äktenskapsbrott och far med lögn. Det styrker modet hos dem som gör ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Det är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras. Därför säger Herren Sebaot så om profeterna: se, jag ska ge dem malört att äta och gift att dricka, ty från profeterna i Jerusalem har gudlöshet gått ut över hela landet. Så säger Herren Sebaot: hör inte på de profeters ord som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun. De säger alltjämt till dem som föraktar mig: Herren har så talat, det ska gå er väl. Och till var och en som vandrar i sitt hjärtas hårdhet säger de: ingen olycka ska komma över er. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd så att han kan uppfatta och höra hans ord? Och vilken har gett akt på hans ord och lyssnat till det? Se, en stormvind från Herren här. Hans förtörnelse bryter fram, en virvlande storm. Och över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Och Herrens vrede ska inte upphöra förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I kommande dagar ska ni förvisso erfara det. Jag sände inte dessa profeter, utan själva löpte de iväg. Jag talade inte till dem, utan själva profeterade de. Om de verkligen hade tillträde till mitt råd, så borde de förkunna mina ord för mitt folk och förmå dem att vända om från sin onda väg och sitt onda levande. När laglösheten ökar, ska kärleken hos de flesta kallna. Jag sände dem inte, säger Herren genom Jeremia. Och de falska profeterna som ska komma, säger Herren, jag har aldrig känt er. Det är en förvånande likhet, eller hur? Är det en slump så ska jag äta upp min gamla hatt om jag kan hitta den. Men, som sagt, nu är det så här att det här är ju inget perspektiv som kliar i öronen. Den kliar snarare som loppor under kläderna. Det här vill vi inte höra. Detta är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Så att vi gör oss ju lite önsketeologier, så att vi ska kunna liksom vifta bort den här framtidsbilden. Och jag vill nämna ett par lärosystem i omlopp i den kristna kyrkan som sänker vår vaksamhet och som jag tror är eller kan vara fel. Den första är det här att man säger så här att jag avfallet, oj oj oj, det är inga problem. Det har varit för länge sedan. Det var på 300-talet när kyrkan blev statsreligion i Romarriket och biskoparna av Rom under perioden från 312 och fram till ungefär 500 efter Kristus upphöjde sig själva till påvar och utgav sig för att vara Gud och satte sig i Guds tempel. Så påven, det är antikrist och bara vi håller oss borta från katolikerna så klarar vi oss. Ja. Det är i och för sig sant att när kyrkan blev herre på täppan och inte längre var förföljd, så tog den in kolossalt mycket hedendom och hedniska bruk och främmande religioner i sina lärosystem. Relikdyrkan, Mariadyrkan och allt möjligt annat. Det är sant. Men det avfall som Paulus talar om i andra Thessalonikerbrevet 2, det är ett avfall till en person som får folk att avfalla därför att han gör så stora under och tecken. Och det gör inte påvar. De sysslar inte med sånt. Och jag tror att vi löper en väldig risk om vi tvärsäkert förklarar att det är påven som är antikrist och avfallet har redan skett. Utan nu ska vi istället bara vänta att Herren utgjuter mer av sin ande och mer av sin kraft. Och sen ska vi inta hela landet och hela världen. Och sen ska vi utöva herravälde i andevärlden. Och sen ska vi inta allt samman, så när vi är färdiga, då är vi så andliga så vi kan gå rakt igenom väggarna. Precis som Jesus gjorde på första veckodagen efter sin uppståndelse. Då, sen kommer Jesus. Jag tror inte ett ögonblick på det där. Och huruvida påven är antikrist eller inte, det vågar jag inte yttra mig om. Det tror jag inte vi kan säga för den dag då antikrist dyker upp. Vi bör vänta honom från vilket håll som helst, annars är vi dumma. Men det finns en annan lära som också sänker Guds folks vaksamhet. Och det är läran att vi ska uppryckas på skyar innan vedermödan börjar, innan allt det här eländet sätter igång. Och då är vi redan borta. Jesus säger att hans återkomst är som blixten som lyser från ena horisonten till den andra. Och skriften säger att uppryckandet ska inte ske förrän efter de dödas uppståndelse. Först ska de döda uppstå. Sedan ska vi som är kvar ryckas upp på skyar, står det. Och vi kikar i Bibeln, när uppstår de döda? Jo, de uppstår efter vedermödan. Därför att om vi säger så här att ja, vi ska ju ändå inte vara med på det här. Då är det ju lite konstigt, varför varnar Bibeln gång på gång på gång på gång för de falska profeterna? Om vi ändå inte kommer att se dem. Om vi redan är bortryckta då. När vi kikar lite grann i kyrkohistorien och letar efter var kommer den läran ifrån, hur länge har den funnits ibland Guds folk, så kan jag säga att så långt man idag vet så formulerades denna lärosats, denna tolkning av första Thessalonikerbrevet 5 av en jesuitpräst från Chile i slutet på 1700-talet, 1790-någonting, gav han ut en bok med denna lära i. Den översattes till engelska någonting i stil med 1804, 1805, 1806, någonting sånt där. Och via en profetissa, en ung skotska som heter Margaret MacDonald, svampades denna lära upp av den berömde bibelläraren John Nelson Darby, Plymouthbrödernas grundare och splittrare. Och från honom har den sedan smugits in i mycken kristenhet världen över. Urförsamlingen kände icke till denna lära. Guds folk århundrade efter århundrade inte hört talas om den. Darby skrev i själva verket ett brev till en av sina goda vänner att vi måste introducera denna lära med en viss försiktighet eftersom den är ny. Om jag minns rätt var det brevet daterat 1834, men jag kan minnas fel för jag hade dåligt sifferminne. Jag tror det var så. Herren kommer att bryta all mänsklig kraft. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Slutstenen ska föras fram. Nåd, nåd må vila över den, läste vi Sakarja 4 i morse. Ja, oja. Men inte genom någon människas styrka. Och inte genom någon människas kyrka. Utan bara genom Guds ande. När vår kraft är bruten. Och på vägen dit ska vi se upp för alla dem som talar om att det är vi som ska fixa slutet på historien. För det ska vi inte. Vi ska hålla ut i rättfärdighet och se till så att vi gör vår kallelse och vår utkårelse fast. Vi ska inte bygga på lösan sand, för då rasar huset, utan vi ska bygga på den fasta klippan. Var och en som hör Herrens ord och gör efter det, han är att likna vid en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Nu ska vi be. Herre, du har sagt att du ska komma i en stund och vi inte väntar det. Men du har också manat oss till att vara vakande och beredda. Hjälp oss då att vara det, Herre. Har du sagt till ditt folk att vi ska akta oss för de falska profeter som måste övergå den hedna kristna kyrkan på samma sätt som det övergick Israels folk? Ge oss då andebedömning, Herre. Ge oss ett kallt huvud och ett varmt hjärta. Hjälp oss att inte ryckas med av vart vindkast i läran. Ge oss nåden att kunna pröva allt utan att bli ängsliga, utan att skjuta på allt som rör sig, men att ändå vara besinningsfulla och nyktra. Herre, hjälp oss att med glädje ta emot nådens och bönens ande, så att vi kan bli fattiga i anden, sörjande över synden, hungrande och törstande efter rättfärdighet, så att vi kan bli renhjärtade och så att vi kan bli fridstiftare, Herre. Genom din ord, i Jesu namn. Amen.